åter en rapport från den så kallade neutraliteten i Sverige efter andra världskriget. Den 28 maj 1992.
Direkt efter andra världskriget började det svenska försvaret förbereda sig på ett stort anfall från Sovjetunionen. Det skedde genom en gemensam planering med den västliga försvarsalliansen NATO, det hävdar radions ekoredaktion idag. Sannolikt pågår delar av det här militära samarbetet också idag.
För 30 år sedan, när det kalla kriget var som kallast, kom J-35 Draken till jaktförbanden. Banorna förlängdes och breddades. I händelse av ett storanfall mot Sverige österifrån skulle NATO-fly kunna landa här för att understödja det svenska försvaret. Planerna på en svensk atombomb för att kunna stoppa sovjetiska invasionsflottor var inte avskrivna. Svenska jaktflygare var inblandade i luftstrider med sovjetiska flygplan över Östersjön. Inte ett skott avlossades, men förarna flög med fingern på avfyringsknappen. Vapnen var osäkrade. Telefon och så småningom länkförbindelse till Danmark och Norge upprättades. I bilden ingick också flygsäkerhetssamarbete. Ett danskt militärt flygplan i södra Östersjön med motorstörningar skulle till exempel kunna landa i Ronneby. Ett svenskt plan över Västerhavet skulle kanske inte behöva förloras om det kunde nå flygbasen i Ålborg. Men telefonkontakterna mellan de nordiska stridsledningscentralerna kan också användas till annat än flygsäkerhet. Så här till exempel. Ett flygplan närmar sig på låg höjd över Östersjön från sydost. NATOs framskjutna radarspaning på Bornholm upptäcker ekot. I den danska centralen i Vedbäck norr om Köpenhamn ser man att ekot är på väg mot Hanöbukten. Ett meddelande till den svenska centralen i Sydsverige gör att svenska luftbevakningen får en förvarning om kurs, höjd och fart. Därefter kan incidentberedskapen ingripa. Vid hot om storanfall kunde verksamheten intensifieras och NATOs flygledare stationeras på svenska baser. Samverkan var nyckelordet. Men dagens flygbaser är annorlunda. Bas 90 som lösningen heter består av flera 800 meter långa rullbanor. Knappast några NATO-plan är konstruerade för extrema kortlandningar. Tidigare hemliga krigsbaser är idag markerade på vanliga bilkartor. Teknologin har förändrat alla operativa förutsättningar. Gulfkriget demonstrerade lufttankningens betydelse. Hela den skandinaviska halvön kan luftförsvaras av flygplan som tankar över Nordsjön. Flygande stridsledningscentraler kan ta över markstationernas jobb. Den viktigaste förändringen är förstås att supermakten Sovjetunionen har kollapsat. Men telefonförbindelserna inom ramen för flygsäkerhetsavtalet Svenorda finns kvar. Avtalet förnyades för övrigt för några år sedan.
Jarl Hjalmarsson är en av de få kvarvarande toppolitikerna från 50-talets Sverige. Ett Sverige präglat av kalla kriget, oro för ett nytt krig och infekterad neutralitetsdebatt. Hjalmarsson är inte överraskad över dagens uppgifter. Det var ett slags offentlig hemlighet redan då.
Jag hade den uppfattningen att vi alla var tämligen ensam att det var västerifrån som vi skulle söka hjälp i en kritisk situation. Och de saker som man då behövde, de praktiska åtgärder som man då behövde vidta, till exempel att anpassa den svenska militära utrustningen så att den passade in i de mönster som man hade i västländerna och så vidare, att bygga vägar åt Norge till och sånt där. Det var ju ingenting som på något sätt ändrade vår alliansfrihet. Däremot så stärkte det våra försvarsmöjligheter och alltså ökade vår effektiva försvarsberedskap.
Är det ditt intryck att Socialdemokraterna i regeringen hade samma inställning som du, att i ett kritiskt läge så gäller att söka hjälp från väst?
Ja, det måste jag faktiskt säga. Ja, helt enkelt därför att det fanns ju inget annat alternativ.
Dagens moderatledare, statsminister Carl Bildt, försvarar den militära planering som skulle göra det möjligt för Sverige att ta emot NATO-stridskrafter på svenska baser under det kalla kriget.
Det var faktiskt så att man strävade efter neutralitet. Man byggde upp ett omfattande försvar i detta syfte. Men man var också medveten om att denna neutralitetspolitik skulle kunna komma att misslyckas om vi utsattes för ett ryskt storanfall. Och då var man beredd att föra försvaret av Sverige också i samverkan med de som eventuellt skulle kunna hjälpa till att försvara Sverige. Jag finner ingenting, vare sig moraliskt eller politiskt klandervärt, i det agerande som den tidens i och för sig socialdemokratiska regeringar hade i denna fråga.
Sarajevo, 26-27 maj 1992.
Bara 4 timmar efter ytterligare ett eldupphör som den här gången förhandlats fram av ryssar slog 3 granater ned på en gågata mitt i centrum av Sarajevo. Tjugo människor dödades då granaten slog ner bland människor som köade för att köpa bröd. 160 personer uppges ha skadats. En journalist sa att krypskyttar öppnade eld mot ambulanser och privatpersoner som försökte hjälpa de sårade. Det är inte känt vem eller vilka som gav order och genomförde attacken, men granaterna sköts från ett serbiskt tillhåll i bergen ovanför staden. Offren var både serber, muslimer och kroater.
Ohyggliga bilder och ett totalt meningslöst våld, eller hur, Rolf?
Ja, det här är bilder som kommer att uppröra en hel värld förstås. Sannolikt har det förekommit förr under det här ett år långa kriget i övriga delar av forna Jugoslavien. Nu ser vi den brutala verkligheten mycket nära, civila, oskyldiga. Naturligtvis kommer reaktionen att bli kännbara och trycka mycket hårt mot Belgrad och den serbiska politiska ledningen. Mm,
men den serbiska armén förnekar att det är den som ligger bakom den här gången.
Ja, oavsett vem som ligger bakom, om det serbiska friskaror eller andra intressen, så är det ändå Serbien och serbiska federala armén som kommer att få skulden, så att säga, för att de har hela tiden underblåst den här konflikten. De har inte markerat avstånd ifrån de många grupper som agerar på egen hand, så det här är ett slag direkt emot Belgrad, kan man säga. Mm.
Ikväll beslöt EG att införa handelssanktioner. Kan de innebära något?
De kommer att innebära en del, men inte tillräckligt. Det krävs mer från FN att de agerar genom säkerhetsrådet mot en total sanktion, kanske med oljebojkott också, så att de inte får igång och kan leva vidare, så att säga, inom Belgrad. Men vi vet samtidigt att det finns motsättningar inom EG hur man ska gå fram. Mm.
De här ohyggliga bilderna hade inte fått någon större spridning när EG-diplomaterna fattade sitt beslut. Tror du att sanktionerna hade blivit hårdare om de här hade varit ordentligt ute?
Sannolikt hade respektive land tvingats att skruva åt hårdare mot Belgrad. Det vet vi inte med säkerhet. Men vi, som jag sa, vi vet också med säkerhet att Tyskland vill gå hårt fram. Frankrike, Grekland vill gå försiktiga fram. Försöka få med sig Belgrad och Serbien till en mer modererande hållning. Att försöka få dem att diskutera framtiden istället för att isolera Serbien. Och det är det som blir huvudfrågan i framtiden. Men naturligtvis verkar det här oerhört negativt för Belgrad.
Maj 1992, Ryssland.
En flaska vodka, den kostar 100 kronor. Ett samlag, en 50-lapp. Ja, det här är en bild av den förnedring människor i Ryssland lever i. Jakten på västvaluta har förändrat allt. I norska Kirkenäs, där driver ryssarna handel och polisen talar om en rysk maffia som säljer allting. Sprit, knark och sex.
Och här har vi den vanliga russiska vodkan. Lite annan typen, men samma kvalitet.
Det har blivit livlig trafik sen gränserna öppnades.
Ja, det har blivit det. Det här är sista beslaget som vi har fått nu på den 14-års tid. Så vi ser mer och mer av det. Och det blir större och större handel ute i gatan.
Souveniren är bara en täckmantel. Torget i Kirkenäs har blivit handelsplats för sprit, sex och narkotika. Busslaster med ryssar kommer hit varje dag och de säljer allt i sin desperata jakt på västvaluta.
Ты не полицай?
Нет.
Честно, не полицай?
Нет.
А сколько ты заплатишь, мой крон? Да.
Ja, svårare än så här var det inte att få tag på en billig flaska rysk vodka på torget i Kirkenäs. Och kvinnan som sålde vodkan var också villig att sälja sig själv. Och då var priset 50 kronor, hälften av vad vodkaflaskan kostade.
Skrevet då på handplatan sig?
Sex.
Den ena handen och sprit den andra. Så liksom de håller fram till kunden handplatan och varsågod, här har du utdraget.
Brukar du köpa?
Jag köpte en par tre flaskor, ja. Ja, men det är ju lovligt, men köper lika. Det är halvpris. Det är halvpris. Så vi tar chansen, men det är ju...
Trots att polisen gör beslag varje dag är det här bara ett skrap på ytan. Minst 40 000 ryssar kommer att besöka Kirkenäs i år för att försöka tjäna snabba pengar. Förtjänsten för en enda flaska vodka motsvarar 2 månadslöner. Och nu fruktar polisen den tunga narkotikan som ger ännu större förtjänster. I förra veckan gjordes det första beslaget, 3 hektar ryskt amfetamin.
Det pratas mycket om en rysk maffia som håller i trådarna för den här typen av handel.
Ja, jag må vara försiktig med att bruka ordet maffia, men vart fall så till synlatande för oss så är det en organiserad verksamhetssituation.
Nej, inte nog med att den illegala handeln sker i kvarteret runt polishuset. Bland de gripna finns också flera poliser.
Den 28 maj 1992, Kuba.
De kommunistiska regimerna har fallit en efter en. Men det finns ett land som envetet håller fast vid sin revolution, trots att det blir allt mer isolerat. Vi har besökt Kuba, som i ett slag miste halva sin export när Sovjetunionen bröt samman.
Turisternas Kuba, kubanernas Kuba. 2 världar. I den första är det bara dollar som gäller. Den andra bara pesos. Och kubaner får inte äga dollar. De får nöja sig med att på avstånd betrakta hur de växande skarna av turister njutningsfullt har för sig. Samtidigt som östblockets sammanbrott lett till en 50% minskning av Kubas exportinkomster. Och med det en svårare ekonomisk kris än någonsin.
Nosotros hemos aplicado una medida en primer lugar de restricciones manteniendo las conquistas sociales de la revolución. Manteniendo las conquistas en la educación, en la salud, la garantía del empleo, la garantía de la seguridad social. Los gastos del país en salud y en seguridad social han crecido en el año 90 y 91.
Den kubanska regeringen tar ansvar för landets medborgare, men den ger inga alternativ. Och 7% av de närmare 100 000 som rationaliseras bort från sina ordinarie anställningar det senaste året har tackat nej till de lantarbetarjobb de erbjudits. För det är nästan bara lantarbetarjobb som står till buds. Ett nej innebär att man riskerar att hamna utanför ransoneringssystemet och därmed bli utan mat. Fiska kan man ju alltid göra. Eller som så många andra på senare tid, odla sin egen kolonitäppa på gården bakom hyreshuset. Men det stora problemet är att också de varor som kanaliseras via ransoneringsboken, det vill säga praktiskt taget allt, för var dag blir allt knappare. Inte ens skyltdockorna får några nya kläder. Ändå är det inte precis dysterhet man möter på Kuba.
Lo que pasa es que el pueblo cubano es un pueblo risueño y alegre. No importa. Y saliendo yo también, mira ahí cómo me están cogiendo. Aquí vamos todos para allá, aquí vamos todos para allá, pero por lo menos sale afuera. Para que el mundo lo sepa, que estamos pasando un hambre terrible.
Rommen lättar på tungan. Och i kompisarnas skratt finns en skräckfylld förtjusning över modet att säga det man inte får säga. Men riktig misär ser man inte på Kuba. Brister, men inte misär. Och hur kommer det sig att ungdomarna på det kommunistiska ungdomsförbundets mobila disco är så snitsigt klädda? Det finns ju nästan inga kläder att köpa. Och hur kan 2 unga och dessutom arbetslösa grabbar köra omkring en så läcker, med en bensinslukande Cadillac när det knappast finns någon bensin.
Este me costó 20 mil pesos cubano.
20 mil, ¿y cómo consiste 20 mil pesos?
Trabajando, inventando y haciendo de todo.
Svarta marknaden alltså. Delvis närsten av turisternas dollarvärld. Därifrån kommer också stimulans för den ökade brottsligheten. Idag sitter 100 000 fångar, motsvarande 1% av hela befolkningen, i de kubanska fängelserna. Dollarvärlden har dessutom förvandlat prostitutionen till en helt öppen affär, bedriven av unga kvinnor som vuxit upp i det revolutionära Kuba som brukar berömma sig av att definitivt ha ryckt undan grunden för den.
Turismen har visserligen dragit in många miljoner dollar till statskassan, men den har också hjälpt till att skapa en korruption som nästan påminner om den som fanns före revolutionen.
Men den övervägande delen av den svarta marknaden har sitt ursprung i den kubanska pesosvärlden. Stöldgods från kubanska arbetsplatser. Varor som borde ha bidragit till en större ranson hamnar på svarta marknaden till priser som bestäms av tillgång och efterfrågan. Högt över de officiella priserna. Bredvid denna illegala privata marknad som tycks accepteras av regeringen och som de flesta kubaner idag är beroende av för sitt dagliga liv har det senaste året vuxit fram en fortfarande mycket marginell men legal privat ekonomisk sfär. Lokala loppmarknader där man får sälja begagnade kläder och hemmagjort hantverk och behålla vinsten för egen del. Detta samtidigt som den senaste partikongressen vägrade att ens diskutera det allmänna kravet att återinföra den privata bondemarknad som på Fidel Castros order stängdes för 7 år sedan. Så avståndet mellan officiell retorik och gatans verklighet bara växer och växer på Kuba.
Maj 1992. Stor apparat igångsatt för att få klarhet hur svensk journalfirmare försvann i Nya Guinea.
Och lunchekot fortsätter med mystiken kring en svensk dokumentärfilmares död på Papua Nya Guinea. Som vi hörde alldeles nyss så ska landets rättsväsende göra en större undersökning om vad som hänt svensk.
Det blir en coroner, det anglosaxiska rättssystemets speciella undersökningsdomare, vid mystikomgivna dödsfall, som avgör om dokumentärfilmaren Per-Ove Karlsson från Tofta på Gotland avgör om den är 36-årig svensk på Papua Nya Guinea, jätteön mellan Asien och Australien, mördades eller begick självmord. Karlsson hittades för en månad sedan med avskuren hals i sitt gästrum i lärarbostaden på en katolsk missionsstation. Men dörren var låst inifrån och ingenting utom kanske ett antal videorullar hade stulits. Och polisens första förklaring var självmord. Läraren som hade svensken inhyst hade beskrivit honom som nervös. Men Sveriges ambassadör flög över från Australien och har i rikets huvudstad Port Moresby anmodat myndigheterna att utreda fallet fortsatt och noggrant och ta alla tänkbara aspekter med utredningsarbetet. Karlsson hade under några månader rest runt på den tropiska och bergiga ön som är delad i det självständiga Papua Nya Guinea och i Irian Jaya som annekterats av Indonesien. Karlsson hade filmat flyktingar undan den indonesiska regimen och han hade sannolikt varit i kontakt med den gerilla som med primitiva metoder slåss för Irian Jayas självständighet. Det skulle alltså kunna finnas ett politiskt motiv bakom dödsfallet. Papua Nya Guinea är en demokrati, dess polis och rättssystem har gott anseende och en slutlig rapport från koronen kan väntas om några veckor. Staffan Emerson, Hong Kong.
Så har vi också varit i kontakt med det svenska utrikesdepartementet om svenskens död och där säger man att man väntar på den slutliga polisutredningen om vad som egentligen har hänt svensken. Vi har talat med Claes Jarneus på UD.
Vi försöker hjälpa de anhöriga på alla sätt men UD kan inte ta ställning till frågan om detta är ett mord eller ett självmord utan det får utredningen visa. Vi vill också att det ska skapas klarhet i det här fallet.
Vi hörde Claes Jarneus på UD och reporter var Åsa Stivner.
Och när vi ändå är i denna del av världen så kanske vi kan få lite förklaring om det där med gerilla och Indonesien och det.
Ja, sedan 70-talet så kämpade den melanesiska OPM-grillan för en självständig stat på västra Nya Guinea. Men efter 20 år så har den välutrustade indonesiska militärmakten inte lyckats kuva rebellerna som fortfarande strider med pil och båge. Vi ska få en bakgrund av Daniela Markvart.
När Indonesien blev självständigt 1949 så behöll den forna kolonialmakten Holland kontrollen över den västra delen av Nya Guinea som kallas Västirien. Holland hade planer på att förena Västirien med den östra delen, Papua Nya Guinea, som då förvaltades av Australien. Men för att undvika en invasion som indoneserna hotade med beslutade FN att området skulle överlämnas till Indonesien och det skedde 1963. OPM-grillan bekämpar sedan 70-talet de indonesiska styrkorna från baser i Papua Nya Guinea. OPM-grillan anfaller den välutrustade indonesiska styrkorna. Ofta har de bara pil och båge, vilket dock har visat sig nog så effektivt. Mer än 15 000 människor har flytt från Västirien och en stor del av dem lever ännu i flyktingläger i Papua Nya Guinea. Men efter 20 år har indoneserna fortfarande inte kunnat bryta motståndet. Under trycket från den indonesiska militärmaktens hot kan Papua Nya Guinea knappast göra annat än ta avstånd från rebellerna. Men bland Papuas befolkning finns ett utbrett stöd för motståndsrörelsen. Indonesien har gjort sig känd och fruktad som en expansiv makt i regionen. 1975 ockuperades Östtimor, som just hade blivit fritt från sina portugisiska kolonialherrar. Även inom landet utsätts den växande oppositionen bland studenter och muslimer för hård förföljelse. Nästa månad ska val hållas i Indonesien, men det kommer knappast att innebära några genomgripande förändringar. Det regerande Golkarpartiet, som snarare är en massaorganisation än ett politiskt parti, är inte hotat.
Och i den bakgrunden så lämnar vi rapporteringen kring den svenska dokumentärfilmarens död på Nya Guinea. Polisen ska alltså nu utreda om det möjligen kan röra sig om ett mord.
Maj 1992. Regeringen tar ställning i Jugoslavienkrisen.
Enligt svensk lagstiftning kan vi bara införa sanktioner mot ett annat land om FNs säkerhetsråd har fattat beslut. Ändå införde Sverige sanktioner mot Sydafrika utan att ha FNs stöd för några år sedan. På samma sätt vill regeringen göra nu. För att införa sanktioner mot ett annat land utan FNs stöd krävs ett godkännande av riksdagen. Det var så Sydafrika-sanktionerna kom till och det är så regeringen vill ha det nu. Därför fick riksdagen Jugoslavien-propositionen i morse då den formella riksdagsbehandlingen inleddes. Riksdagen måste rösta igenom förslaget under de 2 veckor som återstår av riksdagsarbetet och en ny lag om sanktioner kan börja gälla tidigast den 19 juni i år. Det kan alltså inte bli några sanktioner förrän tidigast om 3 veckor. Att riksdagen förmodligen säger ja till sanktioner är inte detsamma som att det verkligen blir sådana. Men med ett ja från riksdagen kan regeringen göra som den vill. De eventuella sanktionerna kommer att gälla flyg mellan Sverige och Jugoslavien. Det vill säga det av det gamla Jugoslavien som idag heter Serbien och Montenegro. All handel med varor kan förbjudas. Det kan också bli förbjudet med betalningar och krediter till mottagare i Serbien och Montenegro. De svenska lagarna om sanktioner mot annat land är drygt 20 år gamla och på många punkter har tiden sprungit ifrån lagens användbarhet. Regeringen ska därför i höst presentera ett nytt förslag om sanktioner mot annat land. När den nuvarande lagen kom till 1971 fanns till exempel ingen handel med tjänster. Frysning av tillgångar går inte att införa idag. Eftersom det blir allt vanligare med krav på att låsa andra länders tillgångar i det egna landet vill regeringen att även Sverige ska kunna ha den möjligheten.
Herman Meltzer om regeringens förslag till sanktioner mot Jugoslavien. Serbiens president Milosevic tar lätt på omvärldens hot om sanktioner, men den mäktiga serbiska ortodoxa kyrkan har i ett ovanligt kraftfullt fördömande tagit avstånd från den serbiska regimen.
Aggressionen mot Bosnien-Herzegovina bara fortsätter. Den gångna natten i Sarajevo uppges vara den svåraste sedan kriget startade för 2 månader sedan. Och nu på förmiddagen märktes ingen avmattning i striderna. Massaken i onsdags mot en brödkö då minst 16 människor dödades och över 100 skadades blev dock en vändpunkt i den internationella opinionen. Men Serbiens president Slobodan Milošević reagerade i en tv-intervju igår kväll tämligen bekymmersfritt på omvärldens sanktionshot. Vi gör inget som skadar andra människors intressen, sa Milošević. Enligt den serbiske presidenten är sanktionerna ett resultat av krafter som vill framkalla oro och söndra Jugoslavien. Milošević ser en ny världsordning med herrar och tjänare, men Serbien och serberna har aldrig varit tjänare åt utländska makter och har på årtionden inte fått någon internationell hjälp, sa han. Milošević ansåg vidare att Serbien trots en massiv internationell kampanj inte förlorat sina allierade och vänner. Synd nog undvek eller glömde han att uppge vilka de här påstådda vännerna är. Den ortodoxa kyrkan vill uppenbarligen inte längre räknas till Milošević vänner. Biskopsmötet, som är den serbiska ortodoxa kyrkans högsta beslutsorgan, krävde nämligen regeringens avgång. Så starkt har den serbiska kyrkan inte uttalat sig på 50 år. Biskoparna vädjade också till omvärlden att inte sätta likhetstecken mellan den serbiska regimen och det serbiska folket. På söndag är det ett i all hast organiserat parlamentsval i Serbien och Montenegro. Valet bojkottas av oppositionen och det är troligt att biskoparnas kritiska uttalanden kommer att påverka motståndet mot den serbiska regimen, som dock är så stark att inga avgörande förändringar kan väntas. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
May 1992. Nu försöker den svarta rasen i Amerika enas emot den vita rasen.
Till USA nu. Upploppen i Los Angeles aktualiserade på ett drastiskt sätt de svarta ungdomarnas riskfyllda liv i USAs storstäder. Nu håller en nygammal militant rörelse på att växa fram i de svarta storstadsgettorna. En rörelse som försöker få rivaliserande gäng att enas och deras vrede att riktas mot den vita majoriteten i USA.
You wake up every morning and you're wondering if this is going to be the day that I don't come back.
Los Angeles efter upploppen, Amerika efter upploppen. Många svarta ungdomar har ingen familj, ingen utbildning, inget jobb. Däremot har de en gängtillhörighet och en våldsam tillvaro på samhällets botten. Han har en tårdroppe tatuerad vid ögat. Det betyder att han är en man som antingen mördat eller suttit i fängelse. Little Monster, som han kallas, har gjort båda dera. När han var 15 blev hans bror skottskadad på gatan. Little Monster gav sig iväg för att hämnas. Och i ett rivaliserande gäng fann han sitt offer.
I murdered him.
Senare fick han klart för sig att han tagit fel på person. Men då hade redan de absurda spelreglerna i gängens värld gjort honom till hjälte och förebild. Little Monster blir nu vår guide i en värld där massmedia vanligtvis saknar tillträde.
It's a war zone right here. And you're wondering if this is going to be the day that I don't come back.
Färsk statistik från Los Angeles innehåller siffror lika osannolika som skrämmande. Hälften av alla svarta ungdomar tillhör något av stadens 1000 gäng. De utför nära 800 mord om året, oftast mot varandra. Nästan varannan plundrare under upploppen var en gängmedlem som någon gång suttit inne. Nu berättar Little Monster att de rivaliserande gängen håller på att enas. Blodbadet ska ta slut, säger han. Men polisen i staden befarar att gängens våldsdåd istället kommer att drabba ordningsmakten.
They purport that they're organizing for peace, but we've also had reports that there are other motives for their uniting, which could be against us, and if that's the case, then no, it's a real problem.
Men Little Monster förnekar polisens farhågor. Han säger att gängmedlemmarna nu efter upploppen enas för att skapa sammanhållning och förutsättningar för ett bättre liv i staden, inte minst arbete.
How important is a job? Take your job away from you. And you can't get a job and try to feed your family. The question answers itself.
I Los Angeles, liksom i alla amerikanska storstäder, har den svarta ungdomen allt svårare att få jobb. Tillverkningsindustrin lägger ner fabriker och arbetslösheten stiger. Little Monster säger att han är en produkt av just denna värld, detta Amerika som han avskyr och som han till och med kan tänka sig bekämpa med våld.
I can't see myself being non-violent in a society that is violent. That's defeating your purpose, you know. Actually, I can't see myself even wanting equality here in America because then I will be looked upon as an American. And I don't want to be looked upon as an American. I don't want equality with an American. I want independence from America. I want to be able to control our own destiny in our own communities.
On your hat it says New African Militia.
Right, right. That's the movement. That is the movement. The New African Militia. So I'm saying, they call it gangs, we call it militia.
Little Monsters ideologi är inte ny. Militanta idéer om ett separat svart Amerika föddes under rasoroligheterna på 60-talet. Nu när idéerna tas upp på nytt är det 90-tal och delar av Los Angeles är återigen nedbränt. Och den svarta ungdomen i Amerikas innerstäder är återigen i desperat behov av en framtid. Folke Rydén och Don Joma i Los Angeles.
May 1992, Danmark.
Inför folkomröstningen i Danmark om EG:s politiska och monetära union så är Socialdemokraterna och LO djupt splittrade. Topparna både inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen vill säga ja till unionen, men flertalet medlemmar säger nej eller är tveksamma.
Vi är först i den danska ekonomin. Hjulen rullar allt snabbare och Danmark tar sig med kraft ur flera års ekonomisk nedgång. Men bakom den ljusa fasaden döljer sig en mörk baksida, den 10-procentiga arbetslösheten. Mellan de som inte har jobb och de som har jobb har välståndsklyftorna bara ökat de senaste åren. Arbetslösheten är en av orsakerna till att den danska socialdemokratin och LO är djupt splittrade i frågan om Danmark på tisdag ska rösta ja eller nej till medlemskap i den politiska och monetära unionen inom EG. Arbetarrörelsens ledare säger ja, men medlemmarna säger nej. Kommer du att rösta ja eller nej på tisdag?
Jag stämmer nej, säger du.
Jag stämmer också nej.
Varför det?
Ja, för det är jag bange för. Jag syns man vet för lite om det hela och... Og jeg er også bange for, at nu når vi kommer ind i samme union, der, så vil det komme stryne over landegrænsen alle sammen og tage arbejde helt for, vi har ikke noget i forvejen. Sådan noget.
Arne er medlem i Specialarbetarförbundet. Og forbundets mægtige ordförande heter Hardy Hansen. Han står på ja-sidan og tænker använda de dagar som er kvar frem til folkomröstningen til at omvända sina negativa medlemmar.
Problem, som jeg har opfattet fra vores mange møder, det er, at man føler ikke, at EF har været solidarisk med den almindelige arbejdende befolkning. Altså, vi har en lang række problemer i Danmark, socialt og arbejdsløsheden er stor, sysselsætningen osv. Så man synes, når ikke engang man kan løse de problemer, hvorfor skal vi så gå videre i EF-samarbejdet? Det tror jeg er overordnet problem.
Men kan man då samtidig sige, at den høje arbejdsløsheden også er det pris, man har fået betalt for medlemskabet i EG?
For medlemskabet af EG, bestemt nej. Hvis vi havde stået uden for EG, så er jeg sikker på, så havde arbejdsløsheden været større.
Men vilka chanser har lilla Danmark med 5 miljoner invånare att klara sig om ni ställer er utanför unionen?
Jag menar, der är en del av handelssamarbetet vill ju inte försvinna. Det vill vi ju fortsatt kunna upprätthålla.
För att skrämma osäkra danskar att rösta ja så har kampen om jobben hittills varit det viktigaste argumentet. Häromdagen sa Danmarks ekonomiminister att 150 000 jobb skulle försvinna i Danmark om danskarna röstade nej. Men inte ens EG har ju lyckats lösa Danmarks alla problem, säger de osäkra. Så varför skulle den europeiska unionen göra det? Och därför har inte skräckpropagandan om att Danmark skulle förlora ytterligare 100 000-tals jobb om danskarna röstar nej till unionen. Den har än så länge inte bitit särskilt hårt. Men kanske blir det till slut det argumentet som får en majoritet av danska folket att på tisdag ändå rösta ja till unionen.
Danmarks socialdemokrater har kritiserats av de borgerliga där för att inte ha drivit kampanjen för den europeiska unionen tillräckligt hårt. Och nu är det snart de svenska socialdemokraternas tur att försöka se på samma balansakt inför den svenska EG-omröstningen.
Maj 1992. Serbien och Montenegro, det vill säga det nya Jugoslavien.
Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt en sån flyktingström som den från de krigshärjade delarna av det forna Jugoslavien just nu. 1 miljon människor har tvingats på flykt bara i Bosnien-Herzegovina. Och hotet om sanktioner tycks inte ha påverkat serberna. Anfallen mot Sarajevo fortsätter.
Medan omvärlden våndas inför bilderna av de instängda människorna i Sarajevo så fortsätter granater och raketer regna ner över staden. Natten till idag blev en av de värsta. Överallt fanns krypskyttarna. Från stridsvagnar och raketramper bombades urskillningslöst mot bostadsområden. Men också presidentpalatset var i fara. Order från en skoningslös serbisk general fångades upp i natten.
General Mladić.
Da, izvolite.
Bez panike, ko si ti prvo?
Vukašinović.
Vukašinović?
Jesam.
Pukovnik?
Jesam.
Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine.
Razumem.
Zdravo.
Zdravo.
Man kan nu räkna med att 500 000 människor är instängda i Sarajevo. Vägarna är avspärrade av serbisk milis, flygplatsen belägrad. Brist på mat och mediciner gör livet outhärdligt. Inte bara i Sarajevo utan i hela Bosnien-Herzegovina. Uppemot 2300 har dödats sedan februari i år då en majoritet av befolkningen röstade för självständighet mot serbernas vilja. Sedan dess har 1 miljon flytt undan kriget. Flyktingströmmen är den största i Europa sedan andra världskriget. Ändå backar inte mannen bakom våldet, Slobodan Milosevic. Serbiens president. För honom är omvärldens hot om sanktioner ytterligare en komplott mot serberna och Serbien.
Sile koje su uz pomoć svojih jugoslovenskih ekspozitura u posljednjih nekoliko godina uspjele da konačno razbiju Jugoslaviju. Imale su u vidu potrebu u skladu sa svojim interesima da se na ovom prostoru na Balkanu stvori što više malih državica.
Men inte ens den ortodoxa kyrkan, som betraktas som serbernas egen, stöder längre sina bröder. Kyrkans ledare kräver att Milosevic avgår genast, men serberna har slutat lyssna på omvärlden. Dubrovnik, 12:15 idag. Från krigsfartygen ute på redden skjuts återigen in mot den kroatiska stan, mot dess medeltida centrum. Återigen får invånarna rusa ner i skyddsrummen under anfallet. Det häftigaste på 6 månader.
Ja, All svensk handel med Jugoslavien stoppas och flygtrafiken mellan Sverige och Jugoslavien förbjuds. Det är regeringens förslag till sanktioner som i morse presenterades för riksdagen. Sanktionerna ska inledas på midsommarafton enligt det här regeringsförslaget. Men det kan bli betydligt tidigare om FN nu också beslutar om sanktioner.
Ett totalt förbud mot deltagande i internationella sportevenemang. Det är en av de sanktionsåtgärder som FNs säkerhetsråd diskuterar just nu. Går resolutionen igenom betyder det att de jugoslaviska fotbollsspelarna stoppas i EM som ska spelas i Sverige i juni och dessutom får problem att ta sig hem, åtminstone med flyg. Alla flygförbindelser med Serbien och Montenegro skärs nämligen också av enligt det förslag som nu diskuteras. Andra punkter i förslaget är bland annat ett oljeembargo, förbud mot all import och export, undantaget humanitär hjälp, ekonomiska tillgångar i utlandet fryses och det blir en, som det heter, kännbar nedskärning av Jugoslaviens diplomatiska representation utomlands. USA, Storbritannien, Frankrike och Belgien försöker nu förmå Kina och Ryssland, som båda har vetorätt i säkerhetsrådet, att gå med på förslaget. Och gör de det, då kan också den svenska regeringen följa FN-beslutet utan att behandla sanktionsfrågan i riksdagen. Sanktioner beslutade av FN har en särställning. Övriga sanktionsbeslut måste föreläggas i riksdagen. Så fort FN fattat sitt beslut är alltså dagens riksdagsproposition överspelad och ersatt av en betydligt hårdare linje.
Tysklands förbundskansler Helmut Kohl sa idag att Serbien och Montenegro, det vill säga det återstående Jugoslavien, bör uteslutas ur FN och andra internationella organisationer.
maj 1992. FN mot Serbien-Montenegro.
Det är midnatt. Ekonyheter. För ett par timmar sedan blev det klart. FNs säkerhetsråd har beslutat införa långtgående straffåtgärder mot Serbien och Montenegro för dess krigföring i det forna Jugoslavien. Beslutet är bindande för FNs alla medlemsländer och träder i kraft med detsamma. Sanktionerna innebär bland annat handelsembargo på allt utom mat och mediciner, avbrutna flygförbindelser utanför humanitära insatser, alla finansiella transaktioner stryps, allt utbyte inom idrott, kultur och vetenskap avbryts och personalen på Belgrads ambassader runt om i världen måste minskas. Utrikesminister Margareta af Ugglas säger att Sverige välkomnar FNs beslut. Hon hoppas nu att statsledningen i Belgrad ska inse situationens allvar och att den serbiska aggressionen mot Bosnien-Herzegovina ska upphöra. FN-sanktionerna mot Serbien och Montenegro innebär att Jugoslavien kastas ut från FN-gemenskapen och fotbolls-EM. Här är en rapport från London.
Det europeiska fotbollsförbundets ledning hade tidigare ikväll ett extra möte per telefon där man bestämde att Jugoslavien kommer att uteslutas ifrån EM om FN-sanktioner infördes. Eftersom detta nu är ett faktum kommer alltså det jugoslaviska laget inte att få spela i EM i Sverige. Istället kommer Danmark att delta i turneringen. UEFAs president Lennart Johansson sa till Ekot tidigare ikväll att det enda som krävdes för att beslutet skulle bli formellt var en bekräftelse ifrån FN. Johansson befinner sig i Cardiff i Wales där han deltar i det internationella fotbollsförbundets möte. Anders Lindqvist i London.
Och Eko-nyheter 18 timmar senare, den 31 maj 1992.
Dagens Eko söndag. Tiotusentals belgradbor i stor demonstration mot kriget samtidigt som bensinköerna växer efter FNs sanktionsbeslut.
De serbiska trupperna uppges nu acceptera att ett eldupphör både i Bosnien-Herzegovinas huvudstad Sarajevo och den kroatiska hamnstaden Dubrovnik. Enligt överenskommelsen mellan serber, muslimer och kroater ska vapenvilan börja gälla klockan 18 imorgon. Beslutet om vapenvila kommer dagen efter FNs beslut om sanktioner mot Serbien och Montenegro för deras inblandning i kriget i Bosnien. Sanktionerna innebär stopp för så gott som all handel och alla flygförbindelser med den nya Jugoslavien utom för humanitära insatser. Dessutom avbryts allt utbyte inom kultur, vetenskap och idrott. Imorgon kommer internationella fotbollförbundet FIFA att besluta om ett stopp för jugoslaviskt spel i fotbolls-EM. I Belgrad bildades idag långa köer vid bensinstationerna på grund av förbudet mot oljeexport till Serbien och Montenegro. Och på flygplatsen i Belgrad sitter hundratals människor och väntar på att få resa ut ur Serbien. De flesta flygningarna har ställts in som en direkt följd av FNs beslut. Och även om planen lyfter kan de komma att tvingas tillbaka, uppger en tjänsteman på flygplatsen till nyhetsbyrån Reuters.
Det har också varit stora demonstrationer i Belgrad idag. Tiotusentals människor har protesterat mot kriget. Men ändå är den organiserade oppositionen mycket liten och president Milosevic har starkt stöd för sin nationalistiska politik, rapporterar vår Östeuropa-korrespondent.
Dagens demonstrationer i Belgrad är de största sedan kriget började för knappt ett år sedan. Demonstrationerna kan vara det första tecknet på att serberna på allvar börjar inse priset för Milosevics krigspolitik. Serbien utmärks annars av att det finns gott om politiska partier, men knappast någon politisk opposition. Det finns oppositionspartier som Demokratiska partiet och Serbiska förnyelserörelsen, partier som i vanmakt bojkottar dagens parlaments- och kommunalval i Serbien-Montenegro. Oppositionen kritiserar president Milosevic och dennes kommunistregering, men vad gäller den nationalistiska politiken, alltså själva grundfrågan, ja, då är opposition och regering förvånansvärt överens. Tongångarna, om än i olika stämmor, lyder att serberna i Kroatien måste skyddas från de fascistiska kroaterna, att serberna i Bosnien måste försvara sig mot de muslimska fundamentalisterna. Självfallet skulle oppositionen ha fört ett annat krig, ett oblodigare krig som naturligtvis inte skulle ha lett till Jugoslaviens internationella isolering. Men det är som sagt frågan om grad, inte artskillnader. Precis som under Tito och enpartistaten då.